Lisbeth Sachs, välkommen till Fritankes podd.
Tack, roligt att vara här.
Du är ju docent i socialantropologi med medicinsk inriktning och har arbetat med detta i ett långt yrkesliv. Och det jag vill fråga dig en massa saker om. Men först vill jag bara säga att du är ju aktuell just nu med din senaste bok som heter Från Hamlet till pandemier. Och det är förstås en titel som väcker nyfikenhet. Hur kom det sig att den heter så?
Ja, det är ju Hamlet som på något sätt ger avtryck för helheten, därför att det är en artikel som Hamlet in the, eller Shakespeare in the Bush.
Ja,
det är Laura Bohannon, en amerikansk antropolog, som reste ner till Tiv-folket i Nigeria. Och med sig på resan hade hon blivit rekommenderad att ha med sig Hamlet, därför att det fanns tillfällen då hon inte kunde umgås med. Och det var just framförallt under en regnperiod när männen satt och drack öl och berättade historier för varandra, som någon av männen kom in till henne och sa att, vad gör du? Sitter du här och läser? Ja, jag läser en historia ifrån min värld. Och då tvingades hon att komma till dem. Hon hade lärt sig språket, för hon hade varit där flera gånger. Och hon satte sig för att berätta Hamlet för dessa tivmän. Och det är alltså avstampet på den här essäsamlingen. Därför att det är så tydligt att vi tolkar utifrån vår egen kultur så spontant när vi får berättat för oss en historia. Och jag vill genast på något sätt tala om hur jag definierar kultur.
Mm.
För att Claude Lévi-Strauss, som var socialantropolog och strukturalist, fransman, han ansåg att kultur gick att jämföra med grammatik.
Mm.
Grammatiken styr vårt tal omedvetet.
Mm.
Och då menar han att kulturen också styr både handlingar och språk.
Mm.
Och om man tänker på det så måste man förstå att antropologen måste vara närvarande. Man kan inte bara komma in och med en enkät eller ett forskningsprogram där man ställer frågor, utan man måste också observera och vara närvarande och under ganska lång tid.
Så du menar den idén om kulturen som grammatik, den är alldeles för instrumentell, menar du? Eller för liksom mekanisk? Är det så du tänker?
Nej, jag tycker att den är mycket bra.
Okej.
Därför att jag menar att den är omedveten och styr både handlingar och ord. Och jag har exempel på detta, till exempel när under mitt avhandlingsarbete med de turkiska invandrarkvinnorna så var ju socialen och sjukvården och så oroliga för att de slog sina barn.
Mm.
Att de var hårda mot dem och så.
Ja.
Och jag satt med en kvinna och drack te och frågade henne, slår ni era barn? Hon förnekade ju det absolut. Och så kom hennes lilla treåring och tog tag i sockerskålen och bam, slog hon ut med sin arm så att den där lilla flickan satte sig på golvet. Och då kunde vi tala om det här, vad är att slå?
Ja, jag förstår.
Ja,
för det här är ju aktuellt faktiskt i samhällsdebatten just nu, du vet, apropå den här kampanjen som orkestrerades, som sa att socialtjänsten tar muslimska barn i Sverige.
Ja.
Och, ja,
men det var inte aktuellt vid det tillfället.
Nej,
men just det här, det finns flera exempel på att kvinnorna sa saker som de sedan inte gjorde. Därför att de var också i en ny miljö där de naturligtvis undrade om de gjorde rätt.
Ja, men det jag funderar på när du berättade det där, är det så att de visste att de dolde detta? Eller menade de att det där är inte att slå barn?
Precis, det är inte att slå.
Ah.
Det är att ta bort det onda ur barnet eller att uppfostra det.
Okay.
Så att slå var någonting annat.
Jag förstår.
Ja.
Och det är en slags språkförbistring.
Absolut.
Själva begreppsapparaten är annorlunda.
Ja,
alltså.
Ja.
Men det är intressant det här du berättade om Hamlet. Som jag minns från din bok, så visst var det väl så att de förstod berättelsen om Hamlet på ett helt annat sätt?
Jo, men absolut.
Kan du berätta lite om det? För jag tycker det är spännande.
Ja.
I det exemplet.
Ja, det är ju bara det att en vålnad kommer som är Hamlets far.
Ja, just det.
Så bara en sån sak, det finns inte då, utan de tolkar ju det till någonting helt annat.
Mm.
Och hela uppbyggnaden, det är så pass intrikat så att jag tror inte att jag kan gå in på detaljerna.
Nej, okay,
nu. Men det är ju det ena efter det andra som de tycker att det är helt... Och så småningom så kommer de fram till det att du måste komma hem till dina äldre och tala om för dem hur den här sagan egentligen ska tolkas.
Ja.
Ja.
Det är verkligen intressant det du säger. Jag kommer ihåg själv att när jag själv en gång höll på att göra ett misstag, jag kom på det sista sekunden faktiskt, det är många år sedan, men då hade jag en tavla i mitt vardagsrum som var, du vet, Andy Warhol, ja, popkonstnärens porträtt på Mao.
Ja,
ja, det är ju ett berömt Andy, ja, Warhol-porträtt. Och jag minns en gång att jag skulle ha en middag här där det bland annat skulle komma en tibetansk nunna, ja, som var på Sverigebesök tillfälligt. Och när hon promenerade upp för uppfarten till mitt hus och så såg jag henne genom fönstret, så insåg jag så här, hon vet ju ingenting om vem Andy Warhol är, utan Mao är ju en massmördare för henne som har ockuperat Tibet. Jag kan ju inte ha Mao på väggen. Alltså, så jag sprang ner med den och gömde den snabbt som attan.
Ja, men
det är lite samma sak.
Ja, men det är ju viktigt att man förstår,
ja,
vad symboliken i,
ja,
ansikten och personer.
Och ja, och att man har helt olika kulturella referenser,
mm,
helt enkelt.
Mm.
Men du, jag vill höra lite grann om din egen resa in i det här ämnet.
Ja.
Hur gick det till när du från allra första början började intressera dig för just medicinsk antropologi?
Ja, det var, jag hade kommit in på forskarutbildningen på antropologen och satt vid en födelsedagsmiddag bredvid en läkare vid Sankt Göran, barnläkare. Mm. Och han frågade vad jag ville göra och jag sa att jag är intresserad av hur barn blir förändrade i samband med att de kommer till ett nytt land. Och,
mm,
och ja, jag var intresserad av det där med förändring. Och så då blev han ju alldeles tagen och sa, mm, det att oh, jag vet precis vad du ska göra. Du ska vända dig till barnläkarna i Tensta och Rinkeby och se till att de får hjälp av en samhällsvetare, mm, därför att de tycker inte att de kan driva en effektiv vård bland speciellt en grupp ifrån mellersta Anatolien.
Mm. Mm.
Och då gjorde jag det. Då tog jag den kontakten.
Mm.
Och då blev det ju inställt på att det skulle handla om hälso- och sjukvård och hur man förhöll sig till det. Men att komma, du vet, att börja sitt fältarbete i sitt eget land, det är ju inte bara att kliva in hos människor som, nej, bor i Tensta och säga, här är jag, nu vill jag lära känna er. Utan jag fick sitta på barnavårds- och mödravårdscentralen och jag satt där och kvinnorna kom och så. Och en sak förändrade mitt steg in i deras grupp. Och det var en kvinna som kom med sin ettåring och bad läkarna att de skulle hjälpa henne att släppa bröstet.
Mm.
Att hon inte skulle behöva amma henne längre. Mm. Därför att hon hade känningar att hon väntade ett nytt barn. Och de ville ju naturligtvis ge henne en spjälsäng så att hon inte skulle sova med barnet. Och de hade ju olika idéer.
Mm.
Men då frågade jag min familj och så kom jag på att jag skulle ta hand om den här flickan.
Ja.
För avvändning.
Okej.
Okay. Ja. Och då gjorde jag det.
Fantastiskt.
Och de kom hem till mitt hus på Blockesudden och tyckte att det var gammalmodigt med kakelugnar och man bodde på marken och jag borde absolut flytta till Tensta där man bodde lite högre upp och hade sin balkong. Och, ja. Men hon fick i alla fall vara hos oss och under den tiden så medicinerade jag henne mot tarmparasiter och hon åt med god aptit och hon var med mina barn och alltså det gick väldigt bra, även om jag själv kände att rent psykologiskt så var ju det här ganska gräsligt att ta ett barn i ettårsåldern ifrån sin kända miljö och till någonting så totalt främmande.
Ja.
Men det gick väldigt bra och hon gick upp något kilo eller så. Så att,
barnet alltså?
Ja, lilla Dilek heter hon.
Mm.
Så att det gjorde ju att den kvinnan fick jag ju väldigt fin kontakt med, och jag skulle bli gudmor till hennes nästa barn och hela det här. Så att hon, hennes, de vänner hon hade som hon ändå inte kunde lämna bort flickan till, för det brukade hon alltid göra i sin hembygd, de tyckte att det var den här Lisbeth, hon var ju samma som turk. Och det var mycket fint.
Jag förstår.
Och sen fick jag framförallt den stora kontakten med de här kvinnorna och den gruppen genom alfabetiseringsskolan, där jag också lärde mig turkiska.
Du talar turkiska?
Ja, men de intellektuella turkarna ramlade av stolen när jag öppnade mun, för att jag talade ett bondmål.
Jaha, det var roligt.
Eftersom jag skulle tala med de kvinnorna så gjorde jag ju det. Jag lärde mig det språket, så att säga.
Men vad roligt. Men då började alltså ditt intresse för den medicinska aspekten.
Absolut, ja.
Och när var det här ungefär i tiden?
Ja, det var ju 70-tal.
Mm. Mm.
Jag disputerade 83.
Mm. Men du, var är du uppvuxen någonstans?
I Stockholm.
I Stockholm?
Ja.
Och i vilket slags föräldrahem? Vad gjorde dina föräldrar?
Mamma var pianist och min far var affärsman.
Okej. Okay. Hon var pianist alltså?
Ja.
Konsertpianist?
Ja, hon, framförallt så hade hon elever hemma, och så spelade hon så småningom för operabaletten också, barnen. Men när jag kom från skolan varje dag så hörde jag ju Fyrilis.
Ja.
Men så hon hade tagit harmonilärexamen för fru Berwald, faktiskt.
Oj, ja. Berwaldhallen.
Ja.
Vad häftigt.
Men så var det.
Så var det, spelade du piano själv?
Ja, du vet att jag hade mamma som lärare, så det var ju inte så lyckat. Man kunde hela tiden, men jag kan två stycken. Menuett av Paderewski och Älvdans av Grieg, det kan jag fortfarande komma ihåg.
Liksom. Underbart. Och din far var affärsman, sa du, inom vilket område?
Ja, han var... De hade agenturer, Veraco heter de, och de hade agenturer för, ja, skönhetsmedel och sådana saker.
Mm.
Franska parfymer och
ja,
så.
Ja, jag förstår. Var det liksom ett intellektuellt hem som du växte upp i?
Ja, absolut.
Mycket böcker.
Ett läsande hem.
Ja. Så du blev också läsande tidigt,
ja,
så att säga.
Ja. Men en sak som jag kommer ihåg att jag gjorde tidigt var att jag gick på någon översättarkurs.
Mm.
Och där översatte man ett poem, en dikt, till tre olika språk.
Mm.
Och när det kom tillbaka så var det inte samma dikt alls. Nej. Och det födde i mig det här med hur oerhört olika man kan tolka. Och naturligtvis... En färg, ett ljud ifrån vingslag. Och, jag menar, en poesi. Så att det började tidigt hos mig, det här med nyfikenheten.
Aha.
När det gäller kultur.
Intressant. Kommer du ihåg, så att säga, vilka dina första stora läsupplevelser var? Så att säga, skönlitterära läsupplevelser. Finns det någonting som liksom slog an en sträng i dig tidigt?
Ja, det var nog... Elsa Beskow och mera berättelser. Också har jag ju varit hela tiden intresserad egentligen av biografier.
Okej.
Okay. Ja. Skönlitteratur har inte på samma sätt lockat mig som just när människor berättar om sina liv.
Det där är så intressant att du säger, för jag, när jag var tonåring var jag också väldigt fascinerad av biografier,
ja,
och memoarer.
Ja.
Jag minns att jag läste Bertrand Russells memoarer när jag var 16, kanske 15-16, och blev otroligt fascinerad av den filosofens liv. Och det var ändå tre band, liksom. Ja. Det var ganska mycket.
Ja, i den åldern, ja. Absolut. Ja.
Men jag kan verkligen, jag förstår den känslan, för att... Man får ju en inblick i en helt annan värld och en annan
tid. Men det är ju liksom just det här, och antropologens önskan att komma nära. Och de gamla antropologerna studerade ju andra samhällen för att få syn på sig själva.
Ja.
Att det blev en spegling av vem man var. Och det har jag fortfarande hela tiden med mig.
Mm. Mm.
Ja.
När började du resa, så att säga, i antropologins namn eller liksom studiemässigt? När...
Ja, de första fältarbetsstudierna som jag gjorde, det gjorde jag ju då till mellersta Anatolien, till de här byarna där människorna, de här kvinnorna, jag reste med dem också. Och det var ju, och första resan var jag tvungen att ha med min man, för jag måste visa att jag var en ärbar kvinna. Jag kom inte vara som vem som helst, en lössläppt kvinna. Jag fick ju anpassa mig till kvinnornas liv, absolut.
Mm.
Och det var så bra att min man var med, för han kunde visa på kulturella fenomen. Bland annat ställde han fram en stol till mig utanför huset där männen skulle sitta och kvinnorna skulle sitta in i huset. Och bara reaktionen då bland männen och min mans oerhörda naturliga sätt att erbjuda mig en stol.
Ja.
Och likaså så ville han hjälpa en kvinna som kom och bar på ett tungt krus med vatten. Och hon blev så generad så att hon var tvungen att tvätta hans fötter.
Oj då,
ja. Så att han gjorde att jag fick syn på en hel del som var spontant. Då. Men det, överhuvudtaget så är det ju så när man är med. Man berättar en del om sig själv och just det där att visa bilder eller berätta en historia eller visa en film eller någonting sånt ger ju spontan reaktioner jämfört med att ställa en fråga till en människa som är i en främmande miljö. Hon undrar genast, vad vill de ha för svar?
Mm.
Så det här ställer ju också, ja, sätter problem till vissa undersökningar man gör som faktiskt inte har med sanning att göra.
Ja, jag förstår. Men du, när du reste dit då, på din första fältstudie, om du skulle beskriva det samhället, vilken liksom, på vilken utvecklingsnivå var man? Var det liksom ett jordbrukarsamhälle?
Ja, absolut. Ja. Och husen var ju gjorda i lera.
Ja. Just det.
Och det har ju blivit en svensk bygd också, därför att det är så väldigt många som har kommit därifrån.
Aha.
Till den här byn, eller från den här byn Kolo.
Vad beror det på?
Ja, det är väl från början att några män flyttade upp till Sverige och började arbeta, och sen tog de med sina hustrur och familjer så småningom.
Mm.
Det var ju så intressant, för att kvinnorna kom ju så småningom, och de på alfabetiseringsskolan så kunde man ju uppfatta just det där, hur den här världen var annorlunda. Det var en kvinna som bar på en stor klocka till exempel bland sina koftor där, och så visade hon mig den, och så var hon så stolt över att hon hade kunnat lära sig att den var ett och hur den såg ut när den var två. Men så tittade hon på mig och så sa hon, vad nu det betyder.
Ja, otroligt.
Och vi bara kastar ett öga på klockan och har hela dagen framför oss som, så att. Och lika så när jag sa vid ett tillfälle lite dumt att jag köper med mig bröd imorgon till vårt te, så lutade sig kvinnan bredvid mig och sa, jag ska baka till dig och spara din heder.
Nej, vad fint.
Men ja. Vi återgår till den miljö där de kom ifrån. Jag menar, där hade ju barnadödligheten varit ända upp mot 25%. Och de fick ju väldigt många barn, men det var inte så många som överlevde och så. Men där schaktades ett lamm för min ära när jag kom. Och jag blundade hela tiden när blodet rann ut där. Men sen tog de ut levern ur lammet och skivade den tunt. Och hängde upp den på ett snöre för att den skulle torka. Och jag tittade på det där snöret dag efter dag. Och det var fullt med svarta flugor. Och den första skivan skulle jag få.
Oj, oj, oj.
Jag känner fortfarande idag hur det smakade. Men det var en sån ära, och de var så lyckliga att ha mig. Och jag fick inte sova ensam. Jag hade en kvinna som sov i samma rum, därför att man är hela tiden orolig för att man ska bli angripen av väsen av olika slag.
Jaha, alltså övernaturliga väsen.
Ja, alltså det finns ju... Det som gjorde mig mest förvånad egentligen med de här kvinnorna var att de kände inte skuld.
Ingen skuld?
Nej. Mm-hmm. Allting som händer är ju förorsakat av yttre fenomen.
Jaha.
Så att det är jinner och det är magi och det är olika typer av onda öga till exempel. Och,
och jinner, det är ju i muslimsk folktro andar kan man säga.
Men
demoner.
Alla möjliga små sådana väsen kan... För att de måste alltid ta reda på varför någonting händer.
Mm.
Är man sjuk så är man sjuk. Då märker man ju att man har ont i magen och så. Men varför har man fått ont i magen? Eller varför har pojken ramlat när han springer ner för trappan? När han har sprungit ner för trappan varje dag och nu händer detta.
Mm.
Och överhuvudtaget, jag har ju haft skuld för allting med mina barn. Om det har hänt någonting så känner man ju skuld. Men det gör de inte alltså.
Det är,
så oerhört fascinerande.
Är det, ja. Men tycker du att vi har något att lära oss av det? Eller ska vi, är det tvärtom så att säga att det är bra att vi kan känna skuld? Vad tänker du om det?
Ja, i och med att vi inte har de föreställningarna, att allting beror på yttre händelser eller Guds vilja eller du vet, allt som man på så sätt förklarar händelser med. Så det är två olika sätt att leva helt enkelt.
Ja, ja de går liksom inte ens att jämföra.
Nej,
riktigt.
Nej, jag tycker inte det.
Nej.
Men sen blev jag ju sjuk där nere naturligtvis.
Jaha.
Ja. Och det var ju tarmparasiter, det går ju inte att skydda sig.
Nej. Hur länge var du där?
Ja, jag var där i två omgångar och det var, blev väl ett par månader.
Mm.
Så där, det var inte så långa perioder för mitt huvudsakliga fältarbete var ju faktiskt i Stockholm, i förorterna.
Ja, just det.
Men då ville jag ju ha lite kokt ris och ligga till säng. Så när vi skulle besöka släktingar i en annan ort och jag skulle bara dricka ayran och det var yoghurt med salt. Men jag avkortade min resa, jag ville hem därför att jag mådde så dåligt.
Ah, jag förstår det.
Och de lever med, det var gardiasis, någon typ av parasit i alla fall. Som man, de lever ju med det utan att märka det, därför att de har det så länge. Liksom, så att det ingår mer som naturligt, om de inte blir sjuka på något annat sätt.
Okej, jaha. Hur kan man bota det då?
Ja, jag fick ju medicin mot det naturligtvis. Det hade börjat normaliseras när jag kom hem. Och så när jag fick medicinen så blev jag jättedålig. Men så småningom blev jag av med dem i alla fall.
Men hade du någon tanke på att introducera den medicinen till dem i deras lokaler?
Ja, det gjordes ju här när de kom hit.
Ja, just det.
Ja,
okej.
Ja.
Men du säger att de trodde på jinner och väsen och sådär. Det var alltså, de var muslimer.
Ja,
just det. Hur mycket präglade den muslimska tron deras vardagsliv, skulle du säga? Bortsett från jinnerna och det.
Ja, alltså kvinnorna som inte kunde läsa. De hade ju Koranen på något sätt i andra hand genom sina män.
Mm.
Och ofta var det ju missuppfattningar.
Mm.
Tolkningarna av Koranen.
Ja.
Ja. Men mina fältarbeten som jag gjorde i Sri Lanka var ju sedan väldigt mycket mera äventyrliga kan man säga.
Okej. Vad tog dig till Sri Lanka då?
Ja, det var ju det här med den medicinska antropologin och då var jag på enheten för internationell hälso- och sjukvårdsforskning på KI. Mm. Och en läkare och jag åkte ner dit därför att man ville studera antibiotikaanvändningen.
Aha.
Och vi bodde i familj och jag reste ut i bushen till en liten hälsocentral där det satt två vackert sariklädda medical practitioners i ett litet rum och tog emot tegelarbetare som satt i hundratal utanför för att få hjälp. Och ofta var det både malaria och alla möjliga. Men vi satt tillsammans i alla fall och observerade där den här läkaren och jag. Och fick ju, det var ju en stor ära att vi fick vara närvarande där.
Mm.
Och det var, för mig var det så intressant, därför att jag såg hur hela den här situationen rent kulturellt, socialt var väldigt logisk, och hur det skedde på ett sätt som alla var införstådda med och visste någonting om. Medan läkaren, han svettades.
Okay.
Och var oerhört upprörd över vad som... Ja, för det första så ville ju de här kvinnorna inte att andedräkten skulle komma ifrån den här patienten, utan de bred lite på huvudet, och sen så drog de ner under ögonlocket och konstaterade att det var mask.
Och det på var, patienten alltså?
Ja, och det var då blodbrist naturligtvis, som de kunde se. Om man var vit här under så kunde man...
Aha.
Men,
och det är tecken på mask alltså?
Ja, vad vet jag.
Okay, ja.
Men det, ja, och sedan så småningom så fick de en pappersstrut med ett antal mediciner i den, och så gick de därifrån då.
Mm.
Men vid ett tillfälle så kom det en liten grupp som grät och skrek och kom in och rusande i det här rummet. Och hon, den ena kvinnan, ställde sig upp då för att möta dem, och de bar på en liten pojke. Och hon bara tittade på pojken och lyssnade och kände och sa att han var död och att de var tvungna att gå.
Oj, oj, oj.
Och ja, det är det tillfälle då jag kände att jag var antropolog och jag var professionell och jag kunde inte reagera som en människa.
Mm.
Det var så fruktansvärt plågsamt. För jag hade velat gå med dem.
Mm.
Och den här kvinnan som skrek, att omfamna henne och försöka och känna att jag kunde göra någonting i situationen. Därför att det var en sån stort glapp emellan den här medical practitioners och de här fattiga tegelarbetarna. Så där fanns det ju ingen möjlighet till någon tröst, kände jag. Mm. Så det där var en sån där upplevelse som jag har haft med mig, som jag kände var så hemsk för mig. Att jag inte kunde vara medmänniska, utan jag var inbjuden att sitta där, så jag var tvungen att respektera den situationen.
På jag förstår. Kände du liksom skuld för det?
Ja.
Mm.
Ja,
det
var svårt.
Det
var en
det.
Sån sak som var svår.
Mm. Jag förstår det.
Men sen var ju Sri Lanka var ju spännande, därför att det var ju en sån oerhört annorlunda miljö.
Där. När var detta ungefär i tiden?
Ja, det var väl i närheten av 90-talet, 89-90 någonting.
Mm, okay. På vilket sätt var det annorlunda då?
Ja, det var ju hela miljön, teplantagerna och de vita små templen. Otroligt vackert.
Mm.
Och men det var ju också ormar.
Ormar?
Ja.
Okej, okay. Giftormar?
Om.
Okay.
Vi var på väg till en professor i Peradeniya universitetet vid ett tillfälle och gick på en sån där grön lån.
Mm.
Och då kommer en grön, lång orm ringlande emot oss. Och jag hoppade upp i den här läkarens famn.
Ja.
Men sen när vi väl kom fram till den här... vi lyckades undvika ormen. När vi kom fram till den här professorn så bad han så mycket om ursäkt, därför att han hade en kobra i köket. Han var tvungen att röka ut den. De dödar ju inga djur.
Aha. För de är buddhister?
Ja.
Just det.
Mm.
Ah, okay.
Så att det var ju hela den här miljön med djuren och ja, klimatet. Och jag blev ju, jag fick ett blodtrycksfall vid ett tillfälle och låg under mitt myggnät faktiskt där vi bodde. Och då kom den här kvinnan som vi bodde hos tyst över golvet och kände på min ankel var tionde minut på pulsen.
Ja.
Och jag kände mig väldigt trygg där. Det var märkligt också.
Ja.
Men det var... det blev ju, jag menar, de gick iväg med sina mediciner från den här lilla hälsocentralen Och jag skulle ju följa upp vissa av de här patienterna. Mm. För det var ju meningen att jag skulle se hur de hanterade sina mediciner. Och det var ju det ayurvediska systemet med varmt, kallt och olika färger och allt möjligt sånt som de använde medicinerna med utgångspunkt från.
Mm.
Och de gav bort. Och de sålde och de, jag menar, det blev ju faktiskt en, och vi har skrivit ett par artiklar kring det och, som vi har kallat för The Double Perspective.
Mm.
För att vi hade verkligen två olika syn på hur det här hanterades.
Men vad tänker du kring såna här medicinska praktiker som Ayurveda och så vidare? Enligt vår skolmedicin så saknas det ju evidens för att de fungerar, antar jag.
Ja, men där har vi ju hela placebo-problematiken då.
Ja.
För att i och med att man tror väldigt starkt på någonting så kan det ju också faktiskt hjälpa.
Ja, precis. Precis. Hur ser du på det där liksom, i vår del av världen? Det finns ju de som argumenterar för att den här typen av alternativmedicin ska liksom subventioneras på samma sätt som skolmedicin. Medan andra menar att vi kan inte göra så, för att saknas evidens så kan vi inte använda skattemedel till det. Vad tänker du om det?
Nej, men jag tycker att man har forskat för lite på allmänmedicin. Mm. Jag tycker att man borde gå in och forska ordentligt på det för att överhuvudtaget kunna uttala sig om det.
Du menar på alternativmedicin?
Ja.
Okej. Okay. Men till exempel som homeopatiska preparat, det är ju ganska väl beforskat inom EU i alla fall.
Ja.
Tycker du att man ska forska ännu mer? Eller hur tänker du om det? På det? Till exempel, om vi tar ett konkret exempel.
Ja, jag är inte så insatt faktiskt.
Nej.
I det där med homeopatin. Nej. Men jag saknar en seriös forskning på samma villkor som annan medicinsk forskning på något sätt. Och också naturligtvis med utredandet av placebo.
Mm. Men du är ju också knuten till
Orsö Center,
precis.
Mm.
Som ju är en del av Karolinska institutet.
Ja, absolut.
För vad man kallar för integrativ medicin.
Ja, ja.
Kan du berätta lite grann om vad gör ni där?
Ja, där, jag har ju framförallt varit engagerad i det som handlar om placeboforskningen.
Mm.
Och jag är ju senior advisor och varit med på seminarier och har som sagt gjort vissa saker tillsammans med Martin Ingvar, men också skrivit tillsammans med Mats Lekander och Karin Jensen.
Just det.
Och det har handlat väldigt mycket om magi kontra placebo.
Mm.
Så jag har haft den inputen i den verksamheten. Mm. Men sen har de ju en relation till Gustavsbergs hälsocentral där man också har applicerat vissa idéer kring placebo-gruppterapier och så, som har varit väldigt framgångsrik och intressant. Men nu har ju Mats blivit chef för Orsö Center, för Martin har slutat.
Mm. Just det, Mats Lekander, han har ju kommit ut också på fritanken.
Ja, jag vet det.
Som du vet. Ja. Tänker du att själva placebofenomenet är också för lite beforskat, skulle du säga? Eller?
Nej, men det är enormt beforskat.
Ja.
Inte minst i USA med Ted Kaptchuk och det är ju så fascinerande.
Ja, visst är det.
Ja.
Jag läste någonstans, jag vet inte om det stämmer faktiskt, för jag kan för lite, men att det fanns studier som visade att placebo kan fungera på patienter även om man berättar för dem att det är sockerpiller, att det är placebo.
Ja, men uppmärksamheten, och det är ju det här med interaktionen och samtalet och orden. Det har ju jag varit så involverad i, för jag har ju haft några studier här i Sverige också, bland annat med kvinnor som har risk för bröstcancer.
Mm-hmm.
Och det var en screening, ett projekt som handlade om att man skulle se om det fanns i släkten bröstcancer och så. Och jag talade då med kvinnor som var på väg in, som var på väg in till läkaren för att få utröna om de hade risk för bröstcancer.
Man genetisk risk, så att
Precis. Men det var innan man hade hittat de här BRCA1 och 2, de här generna. Så att man gick väldigt mycket på genealogin.
Okay. Mm.
Och jag talade med kvinnorna före. Och jag spelade in samtalet tillsammans med läkaren. För det här var ju ett etiskt projekt som har varit genomstuderat. Mm. Och sen talade jag med dem efteråt. Och när vi spelade upp samtalet efteråt så visade det sig att kvinnorna kanske mindes ungefär 30% av det samtalet. Mm. Därför att man stannar vid någonting som skrämmer en.
Ja.
Kanske 50% eller någonting sånt och börjar fundera. Och det här är ju en kunskap som är väldigt viktig för många läkare. Där det handlar om hur man hanterar sina ord i en situation där det handlar om allvarlig sjukdom.
Ja.
Och det här har jag gjort i olika sammanhang och faktiskt visat hur lite man kommer ihåg, även när jag gjorde en kolesterolstudie i Skåne kring 40-åriga bönder som hade screening också. Och de glömde också vad läkaren sa, därför att de blev så upprörda och tänkte de var friska när de kom in i det där samtalet, och när de kom ut så trodde de skulle dö. Mm.
Ja. Nej, men man kan ju förstå det. Det är ju en slags försvarsmekanism liksom, att man stänger
av. Men absolut. Men vad betyder inte det?
Mm.
Jag menar, när man går vidare med ett sånt samtal och inte har fått med sig den kunskapen.
Mm. Mm.
Men sen var det ju kvinnor som opererade sina bröst profylaktiskt, och då var det innan, det gjorde de på grundval av genealogin, och det var innan man hade fått klart för sig de här generna.
Mm.
Och sen visade det sig att en och annan av de kvinnorna som hade opererat hade inte genen.
Så de hade inte behövt göra det, så att
säga? Nej.
Menar du att man idag alltså med 100% säkerhet kan avgöra om man behöver göra en sån operation preventivt eller inte?
Nej, inte med 100% i säkerhet, utan det är ju där då de här procenten som...
Mm.
Ja.
Men ändå ganska stora...
Ja, har man anlaget så kan det ju vara så att det finns risk, och det går ju då i arv också.
Ja, just det. Just det. Alltså, när det gäller... Jag måste fråga, nu, det här är lite en annan fråga egentligen, men jag vill ändå fråga Karolinska institutet. Det här dramat som har utspelats under några år nu med Macchiarini och sådär. Jag vet inte hur insatt du är i det där, men det man som utomstående snappar upp, det är ju ett slags forskningsetiskt resonemang som handlar om att om en patient har bara en sista utväg, alltså om den här patienten är döende och om man inte gör det här, då kan man ta väldigt stora etiska risker. Nu vet jag att han gjorde experiment på människor som det inte var så med också. Mm. Men vad tycker du om det grundresonemanget, så att säga? Att om man har tömt ut alla kända metoder, bör man så att säga forskningsetiskt tillåta metoder som inte är undersökta tillräckligt väl för sådana patienter som annars ändå skulle dö?
Jag tycker det är väldigt svårt.
Mm.
Det är ju som det här med dödshjälp. Jag tycker att det är så svårt.
Ja. Tycker du det? Okej. Har du ingen egen uppfattning om dödshjälp?
Jo, jag har en egen uppfattning om dödshjälp. Och det är att en människa som inte har någon möjlighet till vidare liv och som bara lider skulle ha en möjlighet att bestämma själv om han eller hon är vid...
Psykiskt, precis. Ja, jag förstår. Ja. Har psykisk förmåga.
Ja, så jag är för dödshjälp med den typen av skrivning. Ja, men visst.
Mm. Ja, intressant att du säger det. För det här är ju en omdiskuterad fråga i Sverige alltså.
Ja.
Och det vet ju du förstås, både... Staffan Bergström, professorn, och PC Jersild och andra har ju länge kämpat för legalisering.
Mm.
Men med mycket ringa gehör från politikerna alltså.
Ja, jag vet inte. Staffan Bergström var ju med på internationell hälso- och sjukvårdsforskning. Och det var ju... han var ju gynekolog och arbetade i Afrika mycket och så, men jag tror att han blev av med sin läkarlegitimation. Legitimation.
För att han hjälpte ju en patient att dö för ett par år sedan.
Precis, och det var ju på grund av att han inte kunde resa för att det var covid.
Precis.
Smittan då.
Just det, den patienten hade ju bokat in sig på en sån klinik i Schweiz, ja. Men fick inte resa på grund av covid. Ja.
Nej, precis.
Och blev ju liksom desperat. Och Staffan hjälpte honom då. Och det är alldeles riktigt. Och han blev ju inte dömd för något, så att det är polisiärt brott. Men han blev av med sin läkarlegitimation. Mm.
Jag tycker att det var väldigt grymt, måste jag säga. Mm. För jag tyckte att han gjorde en mänsklig insats för den här människan.
Ja, men det är intressant alltså, för att jag vet ju att han försökte ju få det här prövat, alltså överklagade detta, men det togs inte upp, så att nu är han av med sin legitimation. Nu tror jag att han i och för sig var beredd att riskera den, för att han vill ju lyfta den här debatten,
ja,
så att säga.
Ja.
Men okej, men du är helt tydlig med att du skulle vilja se en legalisering alltså av detta.
Ja, om man kan åstadkomma det på ett sånt sätt så att det inte utnyttjas på fel sätt. Mm. Och det är ju det som alltid är kruxet. Liksom.
Ja, visst. Vad tror du är förklaringen till att politikerna är så obenägna att ens lyfta frågan? Man vill ju inte ens utreda frågan. Vad tror du det beror på?
Ja, vad kan det bero på?
Rädsla eller att kanske att inte... Det är liksom inga, det ger inga poäng i val, så att säga. Att,
det är
att
inte driva. En prioriterad fråga, nej. Men det är ju, kan bli, faktiskt.
Mm. Mm. Ja. Jo, alltså fler och fler länder verkar ju trots allt gå mot legalisering.
Ja.
Men du, apropå dina resor, om vi går tillbaka till det. Vad har du varit på fler ställen, så att säga?
Nej. Det är mellersta Anatolien och så är det Sri Lanka. Det är de fältarbeten som jag har gjort.
Mm,
ja.
Mm.
Och sen är det ju mitt avhandlingsarbete som i huvudsak är då förorterna här i Sverige.
Ja, just det. Ja, men det är ju rätt intressant att du gjorde antropologiska studier i svenska förorter.
Ja, för det är ju inte... Jag menar, om man tänker sig på de gamla antropologerna som tog... Ja, det var missionärers berättelser och det var äventyrsresans berättelser och så. Den här Raymond Firth blev tillfrågad vid ett tillfälle om han hade besökt de platser han skrev om. Och han sa, God forbid. Så ja. Så var det i början och sen så småningom så blev det ju så att i USA har det ju varit mamma, pappa, barn och en antropolog. Jag menar, de har ju varit så... nära i sin egen miljö.
Mm.
Men det är ju, om du tänker dig in i att du kommer i en helt och hållet främmande miljö. Du har ingen hypotes, det är absolut inte, utan du har möjligen en fråga och du vill komma åt så långt möjligt. Och du vet att kulturen är som en grammatik och att du måste vara där för att både se och höra och så.
Mm.
Så är det ju... Man utsätter sig ju för någonting som man aldrig glömmer.
Ja,
jag vet inte vem jag var innan jag blev antropolog.
Menar du det?
Ja, jag kan inte förstå det. Därför att jag tolkar så mycket av människor och liv och kommunikation och genom mitt antropologiska tänkande.
Mm. Ja, men jag förstår. Men får jag fråga dig så här då? I vilken grad tycker du att det är etiskt försvarbart att vi kommer och, vad ska vi säga, försöker förändra den här grammatiken? Alltså jag menar till exempel introducera antibiotika eller vaccin i en kultur där man inte har haft det och där man har åkallat andeväsen istället för skydd. Alltså finns det något... Finns det något problem med att vi introducerar de här sakerna? Bör vi göra det eller bör vi inte göra det? Hur tänker du kring det?
Jo, men om man kan hjälpa människor till en bättre hälsa så det är ju den medicinska etiken. Och det gör man ju naturligtvis. Jag tror inte att det finns någon grupp överhuvudtaget längre som inte har varit i kontakt med västvärlden på det sättet. Ja.
Så det är så att säga en överordnad princip att kan man hjälpa med västerländsk medicin så ska man göra det.
Ja, och om de accepterar det kan ju ta lång tid innan, de kan ju vara misstänksamma och det kan ju gå fel och så, men det är klart att man vill hjälpa där man kan.
Mm. Mm. Nej, men jag håller ju med dig personligen, men jag har läst om att det har funnits i alla fall antropologer som inte har tyckt att det har varit acceptabelt att göra den typen av inblandning, så att säga. Har du stött på det inom ditt fält?
Jo, men överhuvudtaget så är det ju det där att vara en fluga på väggen och att bara betrakta... Det är ju svårt, men man måste så pass långt så att man har fått med sig en sann beskrivning av vad det är som pågår här. Mm. Att man måste respektera också så långt möjligt. Jag menar, det här jag beskrev om den här döda pojken till exempel. Och man ser, det finns ju antropologer som har varit i de grupper där de har... skurit av fingrar eller de har...
Som straff, så att säga.
Som straff, ja visst. Och de har ju inte kunnat springa fram och åtgärda något stopp och sådana saker som pågår, utan det är ju istället att beskriva hur människor lever och vad de gör i samband med olika händelser och hur de förklarar sjukdom och hälsa och...
Men bör man inte förhindra att någon stympar en annan människa som straff?
Jo, men det är ungefär som jag skulle ha sprungit fram och hjälpt den här lilla gruppen och tröstat den här kvinnan. Mm. Jag menar, är man inbjuden som en främling för att berätta om en grupp människors liv och hur de hanterar saker och ting, så får man naturligtvis välja, men man kan ju inte... Man får ju inte, man kommer ju att bli stoppad naturligtvis.
Ja, jag förstår.
Jag tror att det är, men det är ju en problematik i det här med det, absolut med antropologens fältarbete.
Ja, det är det jag är ute efter lite.
Ja, därför att jag känner ju också det där att man skulle ju kunna ge en grundlig beskrivning av Hitlers verksamhet.
Ja, just det. Mm.
Förstår du?
Ja, visst. Visst.
Så att det är ju en... Men det är ju inte att ta ställning som antropolog som man är ute efter egentligen. Så ser jag det, utan det är att ge en beskrivning som sedan, på djupet, som sedan kan hanteras på olika sätt.
Ja. Har du själv stött på den typen av grymma straff där du liksom inte har kunnat ingripa?
Nej, det jag har varit med om är omskärelser. Mm-hmm. Men det...
Kvinnlig också?
Nej.
Nej, manlig.
Nej, det gjorde man inte manlig. Ja. Mm. Mm. Och hur stoiska de här unga pojkarna var. Därför att det är ju ett kliv in i att bli man.
Ja, just det.
Mm. Inte en tår. Och så låg de i sina vita vackra kläder och så slängdes det sedlar ovanpå sängen. Liksom, och de var så stolta.
För då var de i typ vilken ålder?
Ja, de var ju faktiskt omkring 6-7 år.
Mm, just det, för det är den muslimska traditionen vi talar om här.
Ja.
Mm. Ja. Ruggigt. Ja, men fascinerande. Dina fältstudier då i svenska förorter som du sen kom att ägna dig åt. Hur mycket har du upplevt, alltså under dina år som antropolog, har du upplevt någon slags stor förändring i svenska förorter sen du började studera svenska förorter jämfört med nu, så att säga?
Ja, men du vet att det är ju hemskt därför att man lämnar ju.
Ja.
Mm. Så jag har ju inte varit där sen jag gjorde mina fältstudier.
Nej, jag förstår.
Nej.
Men jag tänker på den här kvinnan och barnet som du tog hand om.
Ja.
En gång.
Jo, jag har haft kontakt med vissa.
Ja.
Absolut, det har jag ju haft. Och de har ju framgång som sjuksköterskor och de de arbetar på ICA och de gör olika saker de har.
Jag tänker på din bok här nu från Hamlet till pandemier. Du skriver ju, tycker jag är så spännande, till exempel en text som handlar om normalitet.
Ja.
Vad tänker du kring det? Alltså, normalitet är ju förstås en social konstruktion i väldigt stor utsträckning, eller hur? Tänker du att vi som lever liksom i vår del av världen att vi förstår det allt för lite, att det är en social konstruktion. Alltså, skulle du vilja relativisera normaliteten mer än vad vi gör? Eller hur tänker du kring det?
Jo, men det finns ju där, precis som vi talar om, som den grammatiken eller den omedvetna kulturen där man omedelbart vet vad som är normalt och inte normalt. Och jag tänker på nuerna som jag skriver om där, som om de får ett missbildat barn så säger de att det är en liten flodhäst. En liten flodhäst.
Aha.
Och med det, när de har sagt det, att det är en liten flodhäst som egentligen är född av misstag av en kvinna, så lägger de den i Nilen.
Aha.
Vilket är då det rätta sättet att göra med ett sånt barn.
Mm. Så det är att man dräper, helt enkelt.
Ja, men jag har talat med Hugo Lagercrantz om det där, och vi lägger ju våra barn i Nilen också. Vi avslutar ju graviditeter. Och,
om vi ser att de är skadade på något sätt. Ja, det är ju... Ja, jag förstår vad du menar. Det är olika kulturer, onekligen. Ja, det är ju ruskigt att tänka så. Men du, jag vill bara också... Slutligen, du är ju medlem i Karolinska institutets kulturråd.
Ja.
Vad är det för någonting?
Ja, det är ett råd som ska initiera kultur till läkarstudenterna och ha kulturdagar med musik kanske och litteratur och överhuvudtaget. Hugo Lagercrantz hade just ett sånt där möte med de som var författare på Karolinska institutet, och det visade sig vara ett 40-tal.
Jaha.
Men de som skrev mera utifrån sin forskning var ju uteslutna, men skönlitterära forskare liksom. Och då kommer det människor som blir intresserade av litteratur, som arbetar där och som läser där och så. Och vi har ju en viss budget för att stärka kulturen inom Karolinska institutet.
Och det behövs var... det? Du tycker att det är viktigt?
Ja, absolut.
Ja.
Ja.
Finns det en tendens idag att medicinstuderande liksom blir för enkelspåriga?
Men de har för mycket också.
Ja.
Man måste locka dem med saker och ting för att de ska komma och lyssna och... Jag vet inte, på Handelshögskolan har ju rektorn där verkligen satt igång ett kulturellt...
Jo, det är sant.
Ja.
Jag var ju och lyssnade på Svante Pääbo när han höll sin Nobelföreläsning.
Ja, var det fint.
Det var väldigt fint.
Ja. Ja,
det var roligt, tycker jag, att han fick Nobelpriset.
Ja, det var det verkligen. Och en sån ödmjuk och fin person, tycker jag också.
Fantastisk.
Ja.
Vi gav ju ut hans bok om neandertalmänniskan på Fritanke.
Ja.
Och gav ut den i ny utgåva då, när han fick Nobelpriset, helt enkelt.
Ja.
För att det blev ju aktuellt då. Det är ju en fantastisk forskning. Alltså, jag tänker bara på under den tid jag har levt. När jag gick i skolan fick man ju lära sig att neandertalarna var våra förfäder. Men det var de ju inte, utan det var ju en parallellt spår, så att säga.
Visst är det fascinerande?
Ja, visst är det fascinerande.
Ja.
Innan vi avslutar, vad är det... Kan du säga vad ditt absolut roligaste minne är från dina fältstudier, oavsett om du är utomlands eller i Sverige? Alltså, finns det någonting sådär som du bär med dig som en gåva som du verkligen är så glad att du fick vara med om?
Det skulle du ha förberett mig på.
Nej, men jag bara tänker något sånt där minne som liksom finns kvar i dig.
Ja.
Du har i och för sig berättat flera redan.
Men... Ja, men jag tror faktiskt... Om jag ska försöka att samla mig, så tror jag att i och med att jag kom nära de här turkiska jordbrukskvinnorna som var analfabeter och som kom hit efter sina män och på alfabetiseringsskolan, och hur de närmade sig oss på sitt sätt och hur underbara... personer, och de lärde sig ju läsa och skriva först på sitt eget språk och sen på svenska. Men sen glömde de ju allting.
Mm.
Därför att de kvinnorna var ju de äldre kvinnorna och de hade ingen anledning att skriva. De gick till varandra och pratade och de tittade på tv och de... Mm. Så de läste aldrig heller. Men jag fick ett och annat litet brev av sådana kvinnor. Mm. Det var någonting med den här fältarbetet med, inför min avhandling som jag tror är det mest bestående i mig på något sätt. För det var ju också början på en karriär som... Ja.
Och du lärde dig ju själv att tala turkiska.
Ja.
Vilket ju är fantastiskt. Alltså det, ja. Snacka om att gå in i projektet.
Liksom. Ja. Jo, men det var nödvändigt. Men så småningom så kunde vi ju kombinera både svenska och turkiska. Men det var ju vansinnigt roligt när de här intellektuella turkarna hörde mig tala för dem.
Ja,
det
var ju
bondmål.
Men när du ser tillbaks på ditt långa forskarliv, så att säga, är du glad över det du har gjort? Alltså, tycker du att du har haft ett rikt forskarliv?
Ja, jag tycker det.
Mm.
Jag är väldigt tacksam faktiskt över att medicinarna har tagit emot mig på det sätt som de har gjort.
Mm.
För jag menar, jag är ju ensam antropolog på KI.
Mm.
Och Martin Ingvar har ju varit otroligt fin mot mig och tagit emot mig och säger att vi behöver ditt språk. Och han har varit väldigt omfamnande i sitt sätt att inlämma mig i verksamheten.
Mm.
Och vi har ju varit ute och pratat också tillsammans. Och just det där filosofiska rummet var ju roligt där vi talade om kreativitet. Och,
just det, det var du och Martin Ingvar och Sven Wollter för ett antal år sedan. Ja, precis.
Ja,
men det kan vi ju tipsa lyssnarna på här, tycker jag. Att det finns ju på SR Play, alltså man kan ju höra det på nätet.
Ja.
Kreativitet, precis. Georg Klein var ju också en person som talade mycket om det.
Ja.
Kände du Georg?
Ja, visst.
Ja.
Och det var så, han var ju jude och det var så underbart. Han berättade, vilket är väldigt judiskt, att han varje gång han kom hem från skolan så frågade hans mamma: vad har du ställt för fråga idag?
Ja, det är väldigt judiskt.
Väldigt härligt.
Fantastiskt.
Ja.
Nej, han var en fantastisk person. Han bodde ju ganska nära där vi bor.
Ja.
Så att, jag brukade,
du träffade honom?
Ja, jag träffade honom ganska mycket.
Ja.
Jag åkte hem till honom ibland på lördagarna och drack kaffe och satt och pratade.
Ja,
sådär.
Vad härligt.
Fantastisk person. Och hans böcker, liksom. Han var ju en sant kulturell bildad person.
Och han har också skrivit om flow.
Ja, exakt.
Att han fick flow också.
Ja, precis.
Ja.
Så det var därför jag kom att tänka på honom.
Ja.
Jag minns så väl när jag var, någon av de sista gångerna när jag var hemma hos honom så hade han ju fått, då var han ju döende för att han hade ju fått någon bakterie i kroppen som...
Det var sepsis, va?
Ja, just det, precis.
Ja.
Och jag kommer ihåg att han sa till mig så här att, ja men vadå, de vill ju också överleva, det är ju evolutionen, de har blivit resistenta mot våra mediciner, det är klart de vill ju också överleva. Han hade en underbar, liksom, väldigt pragmatisk syn på det.
Väldigt total.
Ja. Fascinerande, Lisbeth, otroligt att höra om ditt liv och den här boken är ju en fantastisk bok. Det är en slags essäsamling, kan man säga, med betraktelser, antropologiska betraktelser med medicinsk inriktning.
Ja.
Så det är jag väldigt glad för att vi har fått ge ut. Lisbeth Sachs, stort tack för att du ville vara gäst i Fri Tankens podd.
Ja, tack. Det var en glädje för mig. Tack ska du ha, Christer.